Vi går nu vidare till första Timoteusbrevets första kapitel, där vi ska läsa verserna 18-20. Timoteus, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior som utpekade dig för att du med stöd av dem ska strida den goda striden i tro och med gott uppsåt. Det uppsåtet har somliga släppt, och det har lidit skeppsbrott i tron, bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de ska lära sig att inte häda. Ja, det här är ett beteende hos Paulus som har varit i säck innan det kom i påse. Och vi måste förstå att det här är inte någonting som man springer omkring och utövar lite på en höft. Att ja, jag tycker inte om Johansson så nu binder jag honom i hans synder eller så här. Va? Utan det här är naturligtvis ett utslag av en profetisk tjänst förstås. Det är ingenting man utövar i köttet på något vis, utan det här är naturligtvis andligt ifrån början till slut. Men Gud ställer upp på det här. Gud till och med tar initiativet till att vi på det sättet ska operera andligt ibland. Därför att det finns människor som antingen behöver hindras från att drabba Guds församling, eller också behöver få uppleva detta i sitt liv för att komma till en hel omvändelse och inte en halv. Halva omvändelser överhuvudtaget är ingenting att ha. Som sagt, det är bättre med en hel eller med ingen omvändelse. Och när vi har en halv omvändelse så säger inte Gud så här: ja, men det var ju utmärkt, han har en halv omvändelse. Den piffar vi upp så att det blir en halv omvändelse till, så blir det nog bra. Gud säger, nu tar vi bort den där halva omvändelsen. Det är ofta hans metod. Jag säger inte att det alltid är det, men det kan vara hans väg. Om han på olika sätt har försökt förmana, undervisa, på allt sätt locka, dra och leda oss in i en full omvändelse, men vi förstår mer eller mindre väl vad det handlar om och spjärnar emot, då säger Gud, okej. Jag tar den där halva omvändelsen ifrån honom. För det är bättre med ingen omvändelse. Det leder till ett bättre slutresultat i längden. Ibland när vi ser bröder och systrar falla av ifrån tron, så kan man tänka att ohjälp, nu är det alldeles hopplöst med honom. Och det är djävulen som har varit framme, säger vi. Ja, det kan det vara. Men det kan ju precis lika gärna vara Gud som utlöser det här skeendet. För att det ska bli en annan sorts omvändelse i den människans liv. Överhuvudtaget har vi ofta svårt att bena ut många gånger om det är Gud eller om det är djävulen som har tagit ett sånt här initiativ eller ett initiativ av annat slag. Innan vi sätter igång och opererar andligt måste vi ofta veta vem är det som har tagit initiativet. Och här kan vi alltså finna på olika sätt människor gå in i olika former av inre bundenhet. Och det kan vara ett Guds initiativ bakom. Gud kan låta bundenheten ske. Han kan till och med ta initiativet till den, efter mitt sätt att läsa Bibeln, för att det ska bli en ny sorts omvändelse. Vi kan för aldrig glömma kung Saul. Kung Saul. Herrens ande vek ifrån honom, står det. Och det kom en ond ande från Herren. Från Herren. Så i det ögonblick vi inser att det finns andliga bakgrundsfaktorer i människors förnedring och bundenhet, så är det inte på något sätt grönt ljus att bara rusa på fullständigt i blindo och åberopa blodet och köra iväg andemakter. Det kan gå bra, tyvärr höll jag på att säga, För att då blir vi så uppmuntrade så vi slutar aldrig vilka misslyckanden vi sen än råkar ut för och vilka personliga tragedier i andra människors liv vi än ställer till med. Utan först när man är ledd av anden, så man vet när saker och ting ska utföras och hur, det är då man börjar operera på det här sättet, i att lösa människor. Det innebär inte att det här är så svårt så det är fullständigt oöverkomligt, utan det är så att Gud har kallat somliga av er till att utföra en sån tjänst. Det behövs oerhört många. Behovet är så skriande kopiöst att det finns nästan ingen gräns i vårt land idag. Hela vårt folk har blivit så utlämnat. Så att det människor ropar efter dygnet runt, det är inre läkedom och befrielse. Så vi ska räkna med att många av er har den kallelsen. Men det är inte liktydigt med att man springer ut direkt och börjar operera andligt. Utan det är någonting man växer in i. Att man själv vandrar i anden är en fullkomlig nödvändighet. Jag säger av egen dyrköpt erfarenhet. Jag har naturligtvis själv opererat mycket i köttet på de här områdena. Och vid ett tillfälle så gick det så tokigt så jag trodde jag skulle bli av med min läkarlegitimation. Kan ni tänka själv. Vi ska gå vidare till Galaterbrevets tredje kapitel. Därför att Paulus beskriver här med början i den 19:e versen och vi ska läsa 4:e kapitlet till och med 7:e versen. Så talar Paulus om lagen. Om lagen. Och det framskymtar här att lagen är så att säga den omständighet som utlöser de här skeendena som vi nu har talat om. Det är att jag börjar att vandra i köttets begärelser och så småningom istället råkar ut för ett inre tvång. Detta är någonting som lagen stadgar i våra liv. Jag börjar alltså i 19:e versen, 3:e kapitlet. Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Paulus tar upp frågan, varför gav Gud lagen åt Israels folk? Ja, han gav inte lagen för att de skulle ha den som en formelsamling så att de skulle kunna leva i lydnad. Herren hade redan börjat lära sitt folk att leva i lydnad. För att leva i lydnad är inte att gå efter lagar och paragrafer utan det är att vandra i anden. Och det hade man redan börjat göra. Man hade fått molnstoden. Nej, molnskyn och eldstoden. Tänk att jag aldrig blandar ihop det. Man hade fått molnskyn och eldstoden. Ja. Och så hade man fått Mose profetiska ledarskap. Och Moses svärfader såg till att Mose tillsatte fler domar i Israel. Och domaren var en profet. Det var ett profetiskt ämbete. Man kunde alltså vandra efter Guds vilja. Men vad skulle man med lagen till? Den fyllde ju ingen funktion i det här läget. Lydnaden fanns där ju redan insatt av Gud som en princip. Vad skulle de med lagen till? Jo, lagen var tillagd för överträdelsernas skull, står det här. Paulus, han ser på lagen som en strafflag. Men inte en som skulle utlösa mänsklig rättsskipning. Det har vi sett förut när vi talat om andligt ledarskap. Det fanns inget egentligt utrymme för mänsklig rättsskipning annat än i mycket speciella undantagsfall. Utan det var någonting som skulle leda till en andlig rättsskipning. Och det är alltså lagen som stadgar att när jag börjar att leva i mitt kötts begärelser, då är det någonting som får makt över mig. Det är lagen som stadgar detta. Det är Gud som låter det ske. Och det är lagen som så att säga gör det möjligt. Det är under åberopande av lagens stadgar som andemakterna får ett inflytande i mitt liv. När jag lever efter mina begärelser. Du lever i otukt. Så kommer en ande som heter otukt och fröjdar sig över det. Och under åberopande av sjätte budet tar han herraväldet i ditt liv. Inte över hela ditt liv, men över ditt sexualliv. Och från att förut bara ha kunnat köra med frestelser, som vi i och för sig kunde tillbakavisa, kan han istället tvinga dig. Och anledningen till att han kan tvinga dig, det som ger honom makten att tvinga dig, det är lagen. Det är lagen. Vi är ganska främmande för de här tankegångarna, men i samma ögonblick som vi säger att vi är främmande för de här tankegångarna måste vi också säga att vi är ganska främmande för Paulus undervisning och lagen överhuvudtaget, inte sant? Vi har alltid liksom haft en undran hur han egentligen ser på det här med lagen. Utan han säger istället så här att lagen gör att vi blir ställda under förmyndare. Och avsikten är bland annat att det ska inte vara möjligt för oss att frälsa oss själva. När vi har levat i våra begärelser ska vi inte plötsligt bara kunna ta dem en klackspark och säga nu slutar jag med det här. Utan det ska finnas ett moment av Guds nåd. Frälsningen ska ske bara genom nåd. Lagen är till för att se till att du och jag inte kan frälsa oss själva. Det är lagens uppgift så som Paulus beskriver den. Den är inte till för att ge ett allmänt rättesnör som vi ska kunna praktisera i våra liv. Utan lagen är till för att göra det omöjligt för oss att frälsa oss själva, utan att vi ska söka Guds nåd så att vi kommer in i ett rätt beroendeförhållande av Gud. Det är då vi blir söner. Det är då vi blir arvtagare. Det är då vi får söners rätt. Rätten att leva i frihet. Rätten att säga till djävulen flytta på dig. När han står i vägen för oss där vi vandrar i anden. Det är bara då vi kan säga till honom att flytta på sig. När vi vandrar i anden. Men det är ju inte så tokigt det. Låt oss jämföra med första Timoteusbrevet 1. Och där läser vi den 8:e versen framåt. Men vi vet att lagen är något gott om man brukar den rätt och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, för osedliga och perversa, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige guden som jag har fått mig anförtrott. Lagen är något gott, säger Paulus. Men på vad sätt, för vem är den något gott? Jo, den är något gott bara för dem som är överträdare. Har du sett det? Konstigt. De som lever utan lag och ordning, för dem är lagen något gott, säger han. Vad knepigt. Jo, det förstår vi nu. Lagen är någonting som binder mig vid min synd och som alltså för mig fram till omvändelse. Den kötsliga viljan i våra liv, den är så stark så det skulle aldrig bli en omvändelse. Inte en enda människa skulle komma på den, höll jag på att säga, idiotiska tanken att omvända sig. Den från köttets synvinkel idiotiska tanken att omvända sig. Om det inte var för detta att Herren på detta sättet har stadgat en gång för alla att vi måste bära konsekvensen av våra begärelser. Man blir fången, ja visst. Men den dag man omvänder sig så ska det här inte vara något problem. Därför att där synden överflödar, vad händer då? Jo, där överflödar nåden desto mer. Där synden flödar över, där flödar också nåden över desto mer. Där finns frihetens krafter allt mer verksamma. De står allt mer till förfogande. Så därför är lagen något gott. Fast Paulus egentligen talar illa om allt vad laggärningar heter. Hoppas ni förstår det här. Det var en som ruskar på huvudet i nekande riktning. Är det fler som tycker det här var konstigt? Vi tar ett bibelord till på det här. Vi går till första Korinthierbrevet 15 och 56. Det möter oss väldigt välkända ord. Och man har hört dem så många gånger. Och man har läst det som rena poesi. Men har ni begripit vad ni har läst? Dödens udd är synden. Och synden har sin kraft i lagen. Vad är detta för konstigt egyptiska egentligen? Synden har sin kraft i lagen. Jo, se, det förstår vi nu. Döden, alltså det som är sjukdom, destruktion, sönderfall, undergång i våra liv. Det är en konsekvens av synden. Syndens lön är döden. Men synden har en makt, kan ha en makt i våra liv. Som det står i gamla översättningen, syndens makt kommer av lagen. Hur då? Jo, när jag själv börjar att leva i synden, så övergår synden från att vara en frestelse till att bli ett tvång. Och det är lagen som stadgar att så ska ske. När jag börjar att leva i köttets begärelse, så stadgar lagen att det som från början är frestelse i mitt liv, det ska övergå till att bli ett tvång. Det är lagen som stadgar att jag sedan inte bara med en axelryckning eller någon enkel terapeutisk manipulationsmetod, något litet primalskrik eller så, ska kunna göra mig fri på egen hand. Syndens makt kommer av lagen. Det innebär inte att inte friheten finns tillgänglig för mig. Men det är lagen som stadgar och ser till att det bara finns en enda utväg, nämligen nådens utväg ur fångenskapen och slaveriet. Vi går nu till Romarbrevets 5:e kapitel 12:e vers. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Här talas om syndafallet och här talas om Adam. Och det är egentligen väldigt intressanta och märkliga förhållanden som här blixtrar förbi. Genom en enda människa kom synden in i världen. Hur gick det till? Ja, Adam syndade. Men efter Adams synd kommer den gudomliga förbannelsen. Det är Gud som stadgar att Adam och Eva kan inte vara kvar i paradiset. Det är Gud som säger att marken ska bära tistel och törne. Det är Gud som säger att ni är tagna av jord. Ni ska komma att återvända till jorden. Det är Gud som på det sättet stadgar dödens realitet. Om han inte hade gjort det. Om han inte hade förvisat dem ut ur paradiset, då hade det blivit så som djävulen sa. Ni ska komma att bli så som Gud och förstå vad gott och ont är. De skulle kunna äta både av kunskapens träd och av livets träd. Och det var inte meningen. Det får vara endera, men inte båda. Gud ville att de skulle äta av livets träd, men man åt av kunskapens träd. Och för att den situationen skulle kunna bringas så att säga till sin lyckliga lösning, så uttalar Gud en förbannelse. Och det Gud säger här i första Mosebok 3, det är egentligen bara en provisorisk förlaga till den mosaiska lagen. Men vi stöter också på här det märkliga fenomenet att synden är ärftlig. Genom en enda människa kom synden in i världen. Synden har en lön, nämligen döden. Det är lagens bud, det är Guds vilja, så som han uttalar den till Adam och Eva. Men så står det så här, så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Vi kunde ju tänka det kunde vara räckt med Adam och Eva. Jag menar, varför ska vi behöva lida för det här? Det är väl orättvist. Vi som är så snälla innerst inne. Adam, han var ju lite dum, men vi skulle ju inte gått på samma grej. Eller hur? Har ni tänkt så någon gång? Har ni inte det? Ja, jag har gjort det i alla fall. Nåväl. Men vad är det nu som utsägs här? Jo, det sägs så här. Synden är ärftlig. Om vi låter själva ordet synd får skifta lite valör och så kallar det för skuld istället. En skuld. Och så menar vi nu inte skuldkänslor, det här att man känner sig lite pinsam inombords. Utan vi menar närmast någonting som vi kan likna vid en penningskuld. Det kan ju hända så här att din farfars farfar har satt sig i skuld. Han ägde ett stort hus, ett stort slott, och så gjorde han en inteckning på det där slottet. Så småningom så har du fått ärva det här slottet i rätt nedstigande led, och med den har du också fått ärva inteckningarna. Intressant. Skulden är ärftlig. Det är inget konstigt med det. Du kan ta en annan bild om du vill. Den här bilden av tunnorna som tog tag i en och annan av er. Skulden är närvaron av någonting konkret ont i våra liv. Det handlar inte alls bara om bitterhet, utan det handlar om all sorts skuld. Den är verklig. Så vi kan ju lika gärna ta den här bilden istället. Din farfars farfar, han ägde en stor gård, och på den ställde han upp en massa gifttunnor. Så småningom har du fått ärva gården, och med den har du också fått gifttunnorna. Har ingen tagit itu med dem före dig, så blir det din sak att göra det. Du ärver både gården och tunnorna. Vad står det nu här? Här står någonting väldigt intressant. Så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Det är en av mina många käpphästar. Man måste se efter vad det inte står. Det räcker inte bara med att se efter vad det står, utan vad det inte står. För ibland så snäder man igenom en sån här text, och så har man för sig vad det står, och så ser man inte vad det står, därför man såg inte vad det inte står. Det står inte så här. Och så nådde döden alla människor därför att Adam syndade. Det står det inte. Men det tror vi att det står. Men så står det inte. Nu, vad är skillnaden? Jo, det är den här. Att om det står en gifttunna i min trädgård, eller den finns nedgrävd i min trädgård, så har den en alldeles speciell effekt i mitt liv. Den försvagar min motståndskraft mot synden. Och det ligger helt i linje med vad jag har sagt nyss. Om jag börjar att leva efter mitt kötts begärelser, så hopas det skuld i mitt liv. När den skulden inför Gud långsamt växer till, går man plötsligt över en gräns där man inte längre kan välja. På något sätt har min motståndskraft emot den synd det handlar om, den har sjunkit mer och mer. Synden har fått en mer och mer tvingande kraft i mitt liv, och plötsligt kan jag inte låta bli fast jag vill. Det står tunnor i min trädgård. Och det som står här, det är detta. Adam syndade. Och sedan dess finns i hela mänskligheten en skuld. En skuld som är verklig och en skuld som går i arv. Vad gör den skulden i våra liv? Jo, den försvagar oss så att vi inte själva kan låta bli att synda. Däremot är jag inte säker på att det står så här att skulden gör att alla odöpta spädbarn kommer till helvetet. Utan jag tror att den praktiska konsekvensen av det här, den som direkt står utsatt på raden, vad vi än kan läsa mellan raderna, det är den att det finns en ärftlig skuld, och den skulden, den kan utöva en mer eller mindre tvingande effekt i mitt liv. Döden finns kvar därför att vi alla syndar. Frihetens möjlighet finns med nåden och frälsningen. Men den är för vår invärtes människa för vår andliga människa. Frälsningen innebär aldrig en konkret förändring av din köttsliga människa, den gamla människan. Och den är därför ändå dömd att gå under, för den vill det onda. Därför finns döden kvar i världen trots frälsningen. Men det eviga livet finns nedlagt i din och min ande. Och vi är utlovade att få en annan kropp, en härlighetskropp, en som ska fungera i samklang med Guds vilja. En utan tunnor, så att säga. Man kan ju se det här ibland väldigt konkret i människors liv. Det här är inte teorier eller hypoteser, utan detta är en beskrivning av en verklighet som kan verifieras med vanliga enkla observationer. Det finns väldigt ofta påtalat i litteraturen, psykologi, psykiatri och så vidare, att barn till alkoholister blir oftare alkoholister än andra barn. Och man kan tycka, men hur kan det gå till? De om några måste ju veta vad de ger sig in på. De om några måste ju förstå vad det här handlar om. Ja, säger denna världens och kloka och visa människor. Det är något fel i kromosomerna någonstans. Det är arvsmassan som har tickat snett på något vis. Oh nej, det är det inte. Det är det inte. Du kan se det i andra sammanhang. Du kan tänka dig till exempel en man som har vuxit upp i ett hem där fadern har haft lätt för vredesutbrott. Ofta nog har även han som vuxen lätt för vredesutbrott. Ja, det är ärftligt. Det har jag efter min far, brukar man säga. Och då antas det omedelbart att det här sitter i gener och kromosomer. Det gör det inte. Andra talar om ett socialt arv. Man har identifierat sig med sin pappa, men det har man inte alls. För frågar man personen i fråga så tycker han att det är om det var någonting han ville slippa i sitt liv, så var det att bli lik pappa. Ofta nog har en sådan människa gått ut i livet och tänkt att hur jag än ska leva mitt liv, så ska jag i alla fall ha mitt humör under kontroll. För jag avskydde när farsan blev arg. Lika fullt så lever han kanske med samma vredesutbrott. Man kan ha vuxit upp med en mor som var bitter och tyckte synd om sig själv. Hade kanske på ett sätt anledning mänskligt att döma att tycka synd om sig själv. Men hon har gått in i det här frivilligt. På ett vis i alla fall. Och lever i denna självömkan. Ständigt så håller hon barnen i strama tyglar med sina mungipor. Det behövs bara en lätt vinkling neråt av mungiporna och barnen gör vad som helst för att slippa det misshumör som sprider sig som ett åskmoln i huset när mor blir ledsen, som det heter. Och sådana barn kan gå ut i livet och tänka det att ja, vad jag än ska bli, så ska jag inte bli som mamma. Inget är säkrare än att man blir som mamma. Därför att det är ett andligt arv. Och det andliga arvet, det kommer särskilt till uttryck om man föraktar sina föräldrar. Jag vet ingen vad jag har talat med det här förut. Men det här är ett andligt arv. Hur kan man veta det? Jo, därför att med nådens hjälp kan man bryta upp det här arvet. Och då ser man, det var inte så farligt. Det var inte så genetiskt och kromosomalt och allt vad det kan heta. Utan det är ett andligt arv. Men man kan också se att om det bara var ett socialt arv, då skulle man med diverse terapeutiska metoder kunna lösa upp det här. Och det kan man oftast inte. Men med nådens hjälp kan man. Och då drar jag frimodigt den slutsatsen, det handlar om ett andligt arv. Vi går nu till andra Samuelsboken, ska vi se, på kung David. Det är det 12:e kapitlet, andra Samuelsboken 12. Du vet, David hade syndat. Han hade fattat begärelse till grannens hustru, Batseba. Och för att sopa igen spåren efter sin överträdelse så lät han också döda hennes make Uria. Och som det står i sista versen i det 11:e kapitlet: men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Så långt man kan förstå så var detta en synd som David inte var tvingad till inifrån, utan det här var en frestelse som kom utifrån. Men när Gud till sist skickar Natan till honom, som vi ska läsa strax i 12:e kapitlet, så ångrar David sin synd och bekänner den inför Gud. Men Natan säger att detta är en synd som ska utöva en tvingande kraft ibland dina efterkommande. Vi läser nu från 7:e versen. Men Natan sade till David: du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite, då skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren: se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Då sade David till Natan: jag har syndat mot Herren. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Och vi vet, precis detta kom att inträffa. Det här barnet dog. Och allt detta med svärdet som inte ska vika från ditt hus till evig tid, och med så att säga en svaghet just för sexuella överträdelser, det blev så att säga signaturmelodin i Davids ätt. Salomo gifte sig, och han hade, vad var det, 300 hustrur och 700 bihustrur, eller vad var det, var en förfärlig massa i alla fall. Jobbigt det måste ha varit. Och många av de här var utländska kvinnor, och Salomo lät bygga offerhöjder åt deras avgudar. Det stod uttryckligen i 5:e Mosebok att när landet får en kung får denna kung inte gifta sig med utländska kvinnor. Det var inte tillåtet ens för vanliga judar att göra, just för att de inte skulle förledas till avgudadyrkan. Men Salomo hade en blindhet på den här punkten. Han fattade inte vad han sysslar med. Hans behov av hustrur var tydligen lite omättligt. Och vi ser sedan hur det rullar vidare. Därför att hela den avgudadyrkan som på det sättet på nytt vann insteg i landet, det var en avgudadyrkan som bedrevs med sexuella orger och dryckenskap. Baal, Astarte, det var fruktbarhetsgudar och rikedomsgudar. Och de dyrkades på det här sättet. Med hämningslösa orger. Undra på att det var populära gudstjänster, så att säga. Men detta var vad Davids hus liksom blev förblindade för. De blev försvagade för det här. Och till sist går folket över en gräns. Kungar såväl som folk. Och landet går under. Nu kan man tycka så här: det var väl en ganska vissen förlåtelse han fick, David, när det blev så här efteråt. Ja, vi ska jämföra med hur det står i Romarbrevets 3:e kapitel, verserna 25 och 26. Och då ska vi läsa nya översättningen, för det här är ett av de undantagsfall där den nya översättningen är bättre än den gamla. Romarbrevet 3:25. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Grekiskan här är lite dunkelt i sin innebörd, med lite satsförkortningar och så här. Men jag tror att den här översättningen är perfekt. Det står talat om uppskovets tid. Den förlåtelse som fanns under gamla förbundets tid var så att säga bara ett uppskov. Tunnorna fanns kvar, men Herren sa vi får väl täta de här tunnorna så länge som inte läcker för mycket. Tills det kommer någon som kan ta hand om dem. Så det fungerade som en sorts, vad ska jag säga, andligt plastic padding, om ni förstår vad jag menar. Det var bara ett uppskov. Tunnorna fick stå kvar, men man fick se till så de inte läckte för mycket. Men här sker i alla fall den försvagning av motståndskraften som skulden alltid ger upphov till. Under gamla förbundets tid. Därför att förlåtelsen var inte att tunnorna togs bort, utan det var på något sätt ett uppskov. Skulden fanns kvar. Eller om vi ser det som en penningskuld, skulden fanns kvar men den krävdes inte in på samma sätt som om man plötsligt säger att ja, nu förfaller hela det här till betalning. Det var bara ett uppskov. Men så säger Paulus, i vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Alltså, nu ska det komma en förlåtelse av ett annat slag. En förlåtelse som också återställer motståndskraften mot ny synd. Ja, det handlar om en förlåtelse som återställer vår motståndskraft mot synd. Det är förlåtelsen i det nya förbundet. Vi får tillbaka motståndskraften. När vi alltså säger så här, att ja, man får ingen seger över synden, utan tack och lov för förlåtelsen, vi får komma och be om förlåtelse och så gör vi om samma synder igen och så får vi... När vi alltså säger att det finns ingen förändring, utan tack och lov för förlåtelsen, att vi får bara göra om våra synder och få förlåtelse för dem på nytt och så får vi göra om dem och så får vi förlåtelse. Naturligtvis är det sant. Det är sant. Du får samma förlåtelse 100 gånger som du får första gången. Du behöver inte digna under fördömelse. Bara för att du gör om och gör om. Men det Herren önskar att du ska upptäcka som ett erbjudande, som en möjlighet, är att det finns en väg att gå vidare i det nya förbundet. Din motståndskraft ska kunna upprättas, återställas. Du själv ska kunna vinna en seger. Du ska kunna bli fri. Du är kallad till frihet. Du ska kunna gå ut ur förmyndarskapet under de kosmiska makterna. Halleluja. Låt oss nu tacka och lova Herren.